Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, på gamla hederliga prinsen.
Och vi sitter utomhus.
Ja, det är vår.
Det är vår. Vi har så mycket att prata om så jag tänkte att vi börjar med att få någonting i glasen direkt. Och då har vi här en magnumflaska med Cuvée Madame. Och vi blir upphällda här, vi är inte mindre än Filip Sane som är en av skaparna av det här vinet. Grattis till att ha klarat fastan.
Tack ska du ha.
Nu är vi tillbaka. Berätta, hur lever livet? Vi sitter på Prinsen mitt inne i stan. Fastan är över, Vi är tillbaka.
Stan är bemärkelse alltså Stockholm. Ja. Och Prinsen är då ett gammalt vackert etablissemang som jag själv frekventerat sedan jag var i 15 års åldern. Och det är några år tillbaka.
Ja, det är ganska länge sedan.
Ja, tyvärr är det ju det.
Men det är ingen fara, för det här stället har ju funnits sedan 1897.
Ja.
Så det är rätt många människor som har hunnit bli unga och gamla på Prins här.
Det stämmer. Det har ju varit mycket ett ställe för kulturfolk. Kanske allra mest på, vad ska man säga, 50, 60, 70... 80-tal sådär, men fortfarande är det ju väldigt populärt bland kulturmänniskor.
Vi kommer lite grann till historiken här, men det var Sandro, alltså bildaren av filmkedjan, som såg till att dra hit de här celebriteterna.
Anders Sandrev, alltså som hade ägde Europafilm och därför var mycket aktiv i kulturlivet och kände alla.
Och berätta, påsken här, hur var den?
Jo, det var en mycket lyckad påsk.
Du fick inga rombollar?
Nej, det är hemskt. Alltså, för jag älskar ju mina rombollar som är gjorda på kokosfett. 100% choklad, stråram och lite sötningsmedel bara. Stora, härliga, som man äter i stora mängder. Men jag hann aldrig göra att, alltså med barnen blir det ju lite så att man hinner inte allt. Och andra sidan blir det andra saker man får göra. På påskaftonsmorgon så gömde vi påskägg i trädgården, i skogspartiet vi har bakom villan. Så då gick vi ut med alla barnen och så fick de hålla på och leta där. Även vår au pair hade vi faktiskt gömt ett ägg till. Det var väl månen 19.
Ni hade inte gömt er au pair?
Nej, det hade vi inte gjort. Och så fick
kanske
de leta.
En liten tysk lek, sydtysk.
Där kommer en större flaska också.
Vi ser just nu på en gigantisk 6-liters flaska, tror jag det är.
Den tycker de tydligen vi ska sätta i oss idag. Men det är ju premiär för utom uteserveringssäsongen, får man ju verkligen säga. Så,
och vilket väder vi haft i påsken.
Ja, helt underbart. Nej, men just den här morgonen, påskaftonsmorgon, då var det jättesoligt. Så barnen letade ägg enligt tysk tradition och jag, Gunilla, tog en stor flaska belgisk öl och delade på undertiden i solen och inledde.
Spontant drack lite belgisk öl.
Lite spontan öl. Dubbel bemärkelse. Och
den är spontan,
sedan åkte, precis.
Sedan det var lite roligt här. Det var jättebra.
Det var roligt.
Från Edvard.
Och så åkte vi till mina föräldrar på Ekerö och firade traditionell påskafton. Och på kvällen midnattsmässa i Marielunds katolska kapell där ute. Som är väldigt fint, för ofta midnattsmässan är ju fantastisk. Den är ofta 3-4 timmar i de stora kyrkorna. Men då kanske man sitter bakom en pelare långt bak. I lilla Marielund när man är där så är man ju precis vid påskljuset. Och allting sker liksom inom några meter. Så det är ganska häftigt. Sen påskdagen hade vi massa vänner på lunch, massa barn som lekte med varandra, och vi andra satt och drack ägglikör och åt olika påskläckerheter som äggost och andra saker.
Ägglikör, den här bolls, vad heter den här?
Det är den vanligaste, men jag gör alltid min egen. Jag vispar alltid ihop en egen ägglikör till påsk.
Jaha,
och så serverar jag den i halva kinderägg.
Men är det som en toddy eller?
Nej, det är som en tjock ägglikör på flaska. Den får stå några dagar för att stå till sig också. Och sen så öser jag ner den och fyller halva kinderägg, alltså själva chokladdelen. Barnen får leksaken och de vuxna får liksom chokladen full med ägglikör. Det är tradition. Och sen på annan dagen hade jag en av mina käraste vänner på besök och vi gick och... Ja, då satt vi faktiskt också på en utservering. Men då var Julius med väldigt, väldigt bra restaurang i Strupstadtorg. Det var tyvärr stängt, för det var annan dag påsk och de hade haft öppet både påskafton och påskdagen. Så då hamnade vi på Indian Pretty, som i och för sig är väldigt bra indisk mat. Men det kanske inte är riktigt stället man går och häver öl. Så det blev Kingsfisher vi fick dricka.
Och gått indiskt här över påsken?
Ja, nej, det gjorde vi inte alls. Vi satt bara och drack öl på verandan där några timmar. Så det var väl min riktiga invigning av ute...
Det blev ingen chili chicken korma till påsken?
Nej, det blev det inte. Någon måtta för det var. Men jag äter gärna indiskt annars. Så det var en lyckad påsk.
Det var härligt. Jag var ju nere på Mallorca här fram till skärtorsdagen. Mm. Och på onsdagen så var det började de med första processionen genom Palma. Och det var mäktigt att se. Det var ju hela blåsorkestrar och
sådana
här stora... karnevals, vad ska man säga, det gick mängder med människor under och höll upp olika figurer
och med sådana här stora, som vi förknippar med Ku Klux Klan över huvudet. Ja, men det är Ku Klux Klan som har snott det från de här gamla påsktraditionerna i Spanien och Portugal, så det har ju ingenting med Ku Klux Klan att göra naturligtvis.
Nej, men det var ju det första vi såg, och vi var ju på väg att vända om och tänkte det här kan ju bli aggressivt. Men det gick bra, men det var imponerande att se de här processionerna. Mm. Men ni har också varit nere på Mallorca en del, du och Gunilla? Eller?
För ett par år sedan så tillbringade vi faktiskt en och en halv månad där och jobbade därifrån. Det var väldigt härligt.
Ja, det har blivit otroligt populärt bland svenskar.
Ja, men det är härligt. Alltså man kan tycka att det borde vara helt förstört av turister. Det finns vissa sådana strandremsor med turisthotell där du har allting av kartan som du inte tycker om.
Ja, men man åker
men så fort
inte
man inte är där så tycker jag att då är det ju en väldigt skärmigt ställe.
Vi hade vår bas i Port Sawyer som är otroligt vackert. Men sen var vi inne i Palma och fick en guidad visning av gatukonst, street art. Alltså, tänk graffitikonstnärer som har gjort konstverk. Och vissa av dem var legala och andra var illegala, men de var så bra så att fastighetsägaren hade låtit dem vara kvar. Så fick vi lära känna de främsta konstnärerna i Palmas innerstad här.
Intressant. Jag skulle säga att jag kanske inte riktigt är den främsta målgruppen för graffiti.
Är det inte så?
Jag är nog lite för reaktionär. Uh-huh. Jag tycker det är lite för mycket gatans konst och för mycket klotter som förekommer liksom inom att man stödjer de illegala målningarna också.
Men när man får de politiska budskapen bakom allt det sätts i ett sammanhang så blir det ju mer intressant.
Ja, eller också blir man ännu mer arg då.
Den konservativa delen av Edvard. Och här sitter vi på prinsen, flugan är på.
Ja.
Och det går bra nu.
Här finns det bra konst.
Ja, det gör det. Det gör det. Och idag så har vi ju faktiskt en sponsor.
Ja, det har vi.
Ja, som är KV Madame. Mm. Och den här rosén hade vi med i podden för något år sedan.
Mm.
Självmant.
Ja, det stämmer.
Ja, utan att ha en sponsor.
Mm.
Och det här är ju
då fick vi berätta vad vi tyckte om den.
Ja, exakt. Och det får vi inte göra nu.
Nej, för då har vi en sponsor.
Så då får ni gå tillbaka till det gamla avsnittet. Och det här med rosévinet, det har ju exploderat.
Ja, det har det.
Det har ju en otroligt lång historia.
Mm.
Det var ju... När man började skapa vin så gjorde man... hade man mängd med olika druvor. Mm. Och sen så när man skördade så blandade man ihop allesammans. Mm. Och så gjorde man ett vin med både vita och röda druvor. Och det höll ju fenicierna på med för 2500 år sedan när de befolkade eller kom till Provence. Och Provence är vaggan för rosévin. Och sen så kom ju romarna dit. Och romarna och grekerna, de hade börjat separera och göra vin på enskilda druvor. Men de hade hört talas om det här fantastiska vinet i Provence som var en blandning mellan vitt och rött. Och när romarna kom dit runt Kristus födelsen 100 år innan så började de sprida det här. De hade ju handelsvägarna runt hela Medelhavet och gjorde Provence-vinet otroligt populärt runt Medelhavet.
Intressant.
Och det här är grunden för det rosévinet som vi dricker idag. Det var ju någonstans 40-talet som det slog igenom på modern tid. Med Matteus har du druckit det.
Absolut. Alltså 40-talet var väl i USA då. Som i Sverige blev det väl stort på 70-80-tal. Alltså någonstans där. 70-talets slut var det väl många. Då dracks det mycket Matteus i Sverige. Jag kommer ihåg en Perleros hette konkurrenten. Det var väl också portugisiskt. Och det var när jag började dricka vin som sån här 14, 15, 16-åring så var det ju mycket Perleros och Matteus, absolut. Både på Finlands kryssningar och på lägerskola med klassen och sådär så var det gärna rosévin.
Och de var inte dyrinköpta.
Nej, de var inte dyrinköpta. Det var ganska enkla roséviner, det får man ju säga. Men
kontokortet såg inte ut som ett landchip efter man handlat.
Nej, det var ju en fördel. Men sen, det var oerhört inne rätt länge och sen plötsligt bara blev det så här. Att det fick en tönt och lågklassstatus. Och till den milde grad att jag kommer ihåg en fransman som en god vän som bodde i Sverige några år. Han hörde att jag var råda viner och så pratade med mig. Vad kan det här vara? Typ 20 år sedan. Han 90-tal kanske. Och han sa sådär, varför dricker ni överhuvudtaget inte rosé i Sverige?
För det har alltid varit stort i Frankrike.
Det finns ju ingen rosé. Och i Frankrike dricker man ju naturligtvis mer rött och mer vitt. Men man dricker också rosé, särskilt på somrar, på uteserveringar. Till vissa rätter, som fågel eller sådär, kan ju passa bra. Och då kunde jag ju bara förklara det med att rosén hade hamnat i vanrykt efter att ha haft en väldig trendning då i form av egentligen två sorter Perleros och Matteus.
Lite grann som de här foppatoffen.
Ja, men lite så. Att,
efter foppatoffen hade slagit så hamnade de ju helt...
Och sen kom det tillbaka mycket. Och det var faktiskt i alla fall som jag upplevde det var det mina homosexuella vänner som började dricka rosé. Så jag tror att det var att det blev lite inne bland de early adapters i gaykretsar
först. Men de är ju ofta tidiga med att sätta trender.
För de drack väldigt mycket rosé i flera år innan sen det fina folket allmänt började ta över. Och sen gick det ju snabbt och sen satt man plötsligt liksom i Flens enda uteservering och välja rosé också. Så det slog igenom ganska brett på några år sedan. Men man kan väl säga att rosé är inte trendigt längre, men istället har det ju sjunkit in och känns som ett naturligt val. Det är lika normalt att sommartid kunna ta en rosé som att ta vitt eller rött eller en öl eller en drink. Så för väldigt ofta är ju faran när någonting man tycker om blir trendigt, då vet man att snart kommer det vara helt borta, för då blir det istället då blir det otrendigt, då blir det förra årets
trend. Och jag väntar ju på att det ska hända med Aperol Spritzen, men den hänger sig också kvar.
Ja, den är ju märklig. Jag förstod att det skulle komma något sånt, men hur de lyckades komma in och få en marknad, en sort som aldrig knappt hade druckits i Sverige tidigare, och plötsligt så dracks den på allt från Stureplan till Orsa Camping.
Och jag säger det igen, vi har sagt det mängder gånger av podden, Campari Soda är godare. Och det är ju samma ägare som äger...
Det är det, visst är det inte. Det finns en lite bättre Campari också, en lite lyxigare variant som kom för ett par år sedan.
Sen finns det ju Nardini också som gör en riktigt bra... Vi ska se, vi har vår vän Filip
behöver
här
lite
här.
Påfyllt här i våra glas.
Är det bara tomt i glaset?
Är det en annan årgång nu, eller?
Vi provade 2017 först här i Magnum. Och vi får inte säga vad vi tyckte, för att då hamnar vi i fängelse.
Och det är ju roligt att jämföra årgångarna och se vina i färskvaror.
Ja, men verkligen, verkligen.
Våra viner har ju väldigt hög kvalitet. Så de är fortfarande bra.
Nu får vi in en 2018 här. Och den här är för årets säsong. Kom in för ett par veckor sedan.
när man trodde rosévinen skulle bli ute, då blev det istället att det kom den här färgen. Att från att ha varit rosévin var någonting som var ljust rött, så blev det istället här aprikosfärgade. Och det slog ju så mycket att jag har träffat många som säger, men jag dricker inte sånt där rött rosévin, jag dricker bara de ljusa rosévinerna. Och färgerna kan man ju styra i dagens hur man vill egentligen, men ofta förknippas det ju med en lite stramare, torrare, mindre bärig och mindre söt. Men inte i Tyskland till exempel, de har ju deras spät på Gundeweisherbst, det är ju fortfarande rejält röd och den är ju alltid torr ändå, eller torr, men alltid, den är ju inte söt. Ja. Liksom.
Nej, men för det är ju då Côte Provence som Crème Madame som vi dricker ifrån, som är vaggan för rosévinet som vi pratade om. Och ser man på världsproduktionen av rosévin, så jag har faktiskt skrivit ner det här någonstans, ska jag säga. Och det är, jag tror ni är 2 miljarder, nu hittar jag inte siffran här. Och det kommer ungefär 117 miljoner
till från... Till poddlyssnarna ska jag säga, som inte ser det här på bild, att Mats letar förtvivlat i sina manus. Här
och jag har gett upp.
Och sen gav han upp.
Ja. Men 117 000 liter kommer från Côte Provence. Och det här är ett ganska intressant område, för att det hänger inte ihop. Och så får det göra i vinvärlden. Så att det här området har massa satelliter och utspritt. Mm. Och det går ända ner från vattnet i Medelhavet, upp emot bergen. Jag tror man har någonstans Saint-Tropez till öster, bort till Toulouse inte Toulouse, nu tappar jag bort mig helt här. Jag får börja leta i manus. Toulon till väster här. Och mängder av olika terroirer, olika miljöer och mistralvinden som blåser in.
Så det är lite ett hopkok av egentligen massa små distrikt som man har gett.
Ett större och sen massa mindre. Och de här druvorna då som man använder, det är ju de här klassiska Cinsault, Grenache, Syrah, Beauvert, som är de sydfranska druvorna. Och de kallas ju ofta för GSM-viner. Grenache, Syrah, Beauvert. Och då som vi pratar om här, de här vinerna är mer, de är inte lika färgstarka, de är lite torrare, lite fräschare. Och amerikanerna har fått sån enorm fabless för de här vinerna. Så 40% går till export i USA. Vilken typ föredrar du själv?
Alltså jag kan gilla, jag är ju väldigt förtjust i Spätburg under Weisherbst, alltså ren Pinot Noir i Tyskland.
Ja. Både Tyskland och Österrike gör bra.
Mörkare färg. Men jag tycker den provensalska är jättetrevligt också. Det är ju det jag kanske dricker oftast, för det finns ju mer tillgängligt.
Ja. Och ska man utforska och se världen, så är det ju någonstans här i Provence som man ska börja.
Absolut. Sen finns det ju, jag menar, vi skojar om Matteus och Pelle Ros, men jag menar, vi är i Portugal nyligen och numera, eller de kanske alltid har kunnat göra helt okej roséviner också, men de exporterade dem inte till Sverige där ingen förstod sig på viner. Men det finns naturligtvis bra där också, men det är klart att det är Sydfrankrike som är verkligen roséets verkliga hemland.
I Portugal så gick man på de roliga flaskorna.
Ja, precis. Men det är roligt att säga det här med satelliter. Vet du att även Västberlin hade en sån satellit?
Nej.
Det fanns en by, eller lite så här municipalsamhälle, långt utanför Västberlin, som tillhörde av någon anledning sedan 1800-talet tillhörde och räknades som Berlin och inte som en egen enhet.
Jaha.
Fast det låg massa land emellan, och det gjorde att den blev ju en del av Västtyskland.
Just
fast den låg mitt i Östtyskland. Så förutom att du hade själva Berlin som låg som en stor ö i Östtyskland, så låg det en liten ensam ö som var den här byn utanför, som var en del av Västtyskland.
Det är lite grann som en koloni.
Ja, och de fick ha en luftbrygga dit också. Så men det var ju helikopter. Så alla som bodde där, så fort de skulle liksom åka och handla lite mer eller göra någonting, gå på bio eller något, så var de tvungna att ta helikopter då, som var gratis naturligtvis, luftbrygga in till Västberlin, och därifrån kunde man ju sen åka vanligt flyg till eller tåg.
Och i Sverige så gnäller man på att vägfärgerna kostar pengar.
Här var det hela byns medlemmar fick åka gratis helikopter när de ville. Och sen till slut så köpte de hela vägen av Östtyskland och införlivade då en väg mellan Berlin och den här byn i Västtyskland. Och det kostade ju en förmögenhet. Och sen typ 2 år senare föll Berlinmuren och allt det där jävla jobbet med odöd. De hade förhandlat om 25 år eller något.
Jag kommer tänka på, jag har vänner som bor på Fårö, norr om Gotland. Och det går ju en vägfärja där fram och tillbaks.
Just det.
Och där hade kapten supit till en någon gång. Så att han drog ju iväg till havs med vägfärg. Alla semester fyra. Som bara ser hur de lämnas undet. Fick ju bordas.
Han gjorde det med flit bara. Ja, sticker. Hade han folk ombord? Eller?
Ja, det var ju fullt med semester fyra i sina bilar.
Nu tänker jag, nu är de jävlarna, nu sticker jag till Ryssland. Då.
Ja, men du vet, hade jag kört vägfärg fram och tillbaka och ändå varit kaptensutbildad. Det är klart man hade lackat förr eller senare och velat ut på havet. Ja, vi har fått in menyerna här och det här är ju en restaurang med anor.
Ja, verkligen.
Det går ju inte att säga någonting annat.
Nu är sillbrickan tillbaks. Det fanns någon tid någon gång på 90-talet när man istället för vanlig sill så hade de silltatar med citrongräs. Och då var jag en kamrat här och blev mycket upprörd.
Ja, men det förstår jag.
Men det var så, det var en liten period där när Martin hade spritt det här med citrongräs och asiatiskt och grejer. Att det, men det finns en asiatisk senapsill här, men de övriga är mer klassiska svenska rätter.
Vad tänker du på spontant när du ser...
Isterband.
Ja, här har vi biff, alla Rydberg.
Och kaviar, det börjar...
Wallenbergarna är ju en klassiker här.
Han kliver till din.
Och det har de varit sedan Sandros tid.
Biff Rydberg är ju också väldigt klassiker. Jag var faktiskt med i ett gäng år. Det var en god vän till mig som hade påskdagen ett år. Var han magsjuk. Så han hade inte kunnat äta varken på påskafton eller på påskdagen. Och sen blev han frisk på annan dagen och skulle ut på krogen. Och det var typ tidigt 90-tal. Och alla ställen var stängda då på annandag påsk.
Det är klart,
men ja. Prinsen var öppen. Så hit gick de. Och det var glädje när man har liksom varit magsjuk i 3-4 dagar och missat hela påsken. Att få äta en fantastisk biff Rydberg med snaps och öl och verkligen smörja kråset. Gjorde att han efter det så bjöd han varje annandag påsk. Såg han till att samla en krets av vänner. Jag kom väl in när de hade hållit på säkert 10 år med det här. Och jag var väl med 6-7 år. Sen rann det ut i sanden tror jag. Eller om det var att jag blandade min Rydberg och de tyckte att jag blev utesluten. Det kan ha varit det. För de tyckte man skulle äta den oblandad. Men i alla fall, det var väldigt trevligt. För det var personer man bara träffade en gång om året. Och det var annandag påsk som man åt biff Rydberg med dem. Annars träffade de aldrig.
Den här känslan var ju in i djungeln i Ecuador. Och fick en tredje världen amöba. Allt möjligt som indianerna hade fångat och gnagare som de hade rökt och åt piraya och massa roliga saker. Men kom hem med den här och den var ju 3 veckor den här möban. Jag kunde inte äta, fick sådana smärtor. Och efter 2 veckor så var jag så utmärglad så att jag gick och köpte en stor bit med Janssons frestelse. Och så åt jag den snabbt för jag ville ha fett och salt. Och sen bäddade jag på badrumsgolvet. Och nu visste jag, nu är det ett halvt dygn i helvete.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
När jag var i Kina, Vietnam, då kom jag hem och det visade sig, det var lite taskig mage, jag höll i sig några månader. Till slut gick jag och kollade upp det, då hade jag fått både salmonella och campylobacter.
Det där är en bra kombo.
Och så sa de så här, ja man brukar ju låta det här
verka ut utan penicillin om man inte liksom lagar mat för någon annan, för då kan man ju smitta dem. Och så där. Jag ska laga mat för Martin Olssons chefskonferens här om en vecka. Penicillin!
För det är ju inte lätt att få idag penicillin när resistensen ökar. Nej, jag tänker din hypokondri, hur känns det med penicillinen och resistenser?
Nu har det blivit. Förr i tiden tyckte man ju tvärtom, man ville ha penicillin för allt. För då tänkte man att man botade massa saker som de inte upptäckt. Så en rejäl penicillinkur varje år för någonting kändes jättebra för att ta död på allting ont i kroppen. Men när man har lärt sig om det här med liksom bakteriekulturen i tarmen och hur viktigt det är att man ska liksom ha det här. Nu är det snarare så att jag käkar liksom olika typer av syrade grönsaker och konstiga grejer som ska just för att försöka göda de olika typerna av goda bakterier. Och då känns det ju hemskt när man får en penicillinkur. För då
och
man
du kan inte ta en kur med Fisherman's Friend och rent hypokondriskt inbilla att det är penicillin.
Jo, det kan man säkert.
Jag har en kompis som gick igenom tullen och så när han kom igenom så ropade han högt, så högt han kunde, jag klarar det. Så han kände ju två armar så här, på hans axlar, händer som bara sög in honom. Men de plockade isär hans paket med Fisherman's Friend för att se om han hade någonting där inne.
Alltså det är så dumt att göra sånt där, för att de har ju en princip att så fort någon säger något sånt där på skämt, så gör de, då tar de dem en hel timme och bara undersöker. För att de kan inte ta risken av någon som säger att jag smugglar eller jag liksom så här. Det får inte skämtas i tullen, utan då åker man dit på det.
Men är det fruktansvärt tråkigt att ta en tuskagen här också, eller ska vi gå på, eller ska jag gå på en sillbricka?
Du kan ju inte, alltså rosé passade mycket, men inte till allt. Det är bara champagne och riesling som passade nästan allt.
Men med tanke på rosé så blir det en
rosé och sillbricka tror jag blir svårt. En toast pellejat som skulle däremot kunna funka. Uh-huh. Det beror på lite grann på om man har till varmt. Eller en anklever till den skulle också funka.
Det blir ju Wallenbergaren för min del.
Det blir det. Där har de en petit tvårätters lunchmeny med liten, just det, liten toskagen om Wallenbergare.
När tog du en liten toskagen senast?
Jag vet inte. Jo, när de ligger, man går på mingelfester och de ligger hela brickor. Men då tar man inte en liten, då tar man 22 små.
Då tar man brickan.
Ja, då tar man brickan.
Och så vinklar man ena hörnet mot munnen. Och så petar man in dem som flipperspel.
Alltså det går inte att äta tillräckligt med toskagen. Alltså det finns så här hemskagen röra man köper i plastburk, och de har ingenting med riktigt huskagen att göra. Men har du en riktigt huskagen av handskalade räkor? Hade jag en 10 liters burk, jag skulle äta ihjäl mig som en hund som liksom äter tills de dör om de har tillgångar till det. Bullybäs har de också, det var ju faktiskt trevligt.
Jag har bestämt mig nu i alla fall. Du får börja beställa.
Ja, jag skulle gärna börja med en toast Pelle Jansson och sen en Biff Rydberg.
Och jag har en toskagen och en Wallenbergare. Nej, men tillbaka det här till rosévinet. Jänkarna, amerikanerna i bilarna. Amerikaner eller amerikanare? Amerikanare i bilare. Amerikaner i människor.
En amerikan, flera amerikaner, just det.
Ja. Amerikanerna, de är ju helt då galna i rosé. Och deras konsumtion bara ökar.
Jag tänker på att säga konstigt. Lennart Helsing, liksom amerikanerna, lianerna eller någonting sånt. Det börjar trigga igång så här barnrim i mitt huvud. Ja, förlåt mig. Det bara ökar.
2004 så hände någonting. Då tog rosévinet slut i Hamptons. Oj. Som är ett lyxområde, får man säga, norr om New York, dit alla rika New Yorkare flyger. Och på sommaren så landade ju ett privatplan var 50 minut i Hamptons. Och 2014 tog rosévinet slut. Och det här blev ju jätterubriker och drev upp intresset för rosé ännu mer.
Och de var inte nog fräcka att de bara gjorde som man skulle gjort på en lite sämre krog. Vitt vinet stänk rätt, vitt vinet stänk rätt. Hej, hör och se.
Men det har gjort också att, och de älskar Côte Provence vinerna, så det driver upp priserna.
Okay.
Så att svenska roséproducenter behöver höja sina priser i år på grund av det här.
Det är väl bra att de inte längre fick tippa som ett lågprisvin.
Nej, det gör de ju absolut inte. Kvemadrammen som vi dricker här ligger på 125. Mm. Och så har de även ett lilla syskon som heter Petit Madame, som är från 99. Mm. Och de arbetar med att köpa upp druvor och från olika tillverkare, producenter, vinodlare. Och sen försöker göra det mest prisvärda vinet man kan för det de får för pengarna. Jo, vi kom tillbaka lite grann till Mallorca här medan vi pratade. Och maten på Mallorca. Vi ska ju ta ett spanskt avsnitt här under våren.
Ja, det ska vi.
När vi ska frossa loss på tapas.
Ja.
Och det jag var mest förvånad över på Mallorca, det var att de inte hade boquerones på menyn.
Nej, okay.
De här små inlagda råa sardinerna, eller sardellerna. Och det här är otroligt vanligt i Spanien överallt när man äter tapas. Men däremot finns ju sobrasadan den här korven som är från Mallorca ursprungligen.
Vi gjorde felet att vi köpte liksom sobrasada första dagen. Det ser ju ut som någon sån här maskformigt bihang som har hängt några år. Och vi köpte den i då, lilla byn där vi bodde i någon café där de nog mer hängde som utsmyckning. Och en och annan turist bara köpte dem. Och den smakade ju ganska härskigt. Så vi tappade helt lusten för det här. Det var bara jag som tvingade mig igenom den. Och först en av de sista dagarna fick vi sobrasada på något annat ställe. Och den var helt fantastisk. Och då att jag ju sobrasada så jag höll på att storkna sista dagarna när jag insåg hur gott det var. Men det var sån otur att vi hade börjat resan. Men nu kan man ju ibland få den på bättre ställen i Sverige också. Det är ju, när den är som bäst är det en riktigt bra korv.
Och det här stället, vi ska inte avslöja vart den. Där vi kommer köra vår tapas... runda. De har direkt kontakt med sin producent på Mallorca och åker ner och hälsar på. Så där kommer vi få äta en riktigt bra sobrasada.
Annars minns jag ju bläckfiskarna. Det var ju väldigt mycket bläckfisk.
Ja. Och dels den här pulpon, den åttaarmade, och sen så har man ju squidden som är tioarmad. Och sen finns det ju...
Det är lite märkligt, vi har ju inga ord för de olika bläckfiskarna i Sverige, utan man måste använda engelska eller italienska eller spanska för att försöka skilja vilka
man menar. Ja, vi har ju bläckfisk och man har ju cuttlefish och det finns ju mängder av olika termer på engelska.
Och alla språk egentligen annars. Tyskarna säger nog tintenfish om allt.
Vi har ju bläckfisk i Sverige som kommer upp som bifångst.
Ja, okej.
Och det där tror jag är motsvarande squidden eller cuttlefishen, men jag tror det är squidden.
Är squid och kalamari samma, va?
Ja, precis. Kalamarin är när man skär upp squidden, den här långa kroppen, och sen så panerar och friterar. Men ni handlade mycket i affärerna? Ni
var gjorde vi. Vi bodde ju på ett ställe då. Vi hyrde ett hus av en svensk familj från Lund i Valdemossa. Kan jag verkligen rekommendera alla att försöka hitta och hyra det där stället, för det var helt underbart.
Av lundensare.
Av lundensare. Men som hade haft det länge och hade bott mycket där. Och det gjorde ju, dels vi gick ju mycket på restauranger, men vi åkte också in till Carrefour i Palma.
Ja.
Och där hade de ju en fiskdisk med, jag tror inte jag överdriver om det var typ 300-400 eller åtminstone 250 olika fisksorter som gick att köpa färskt på is.
Och ni tog en av varje?
En gigantisk fiskdisk och massa olika bläckfiskar, skaldjur, en sån uppsjö. Och det är det enda stället jag någonsin har hittat lammhjärnor i halva priset-lådan. Gissa min lycka att ta hem alla dem. Och vi köpte spädgrisar, bläckfiskar, alltså allt, och ostar. Det var så fantastiskt utbud verkligen. Och billigt, väldigt billigt.
Ja. Och sen så bar ni upp det här till ert lundensiska hem.
Ja, hus i Valdemossa. och fanerade lammhjärnor och grillade spädgrisar.
Hur grillar du spädgrisen? Det tar tid.
Ja, det gick ganska snabbt faktiskt ändå. De hade en gasolgrill. Det hade väl varit ännu bättre kanske med en kolgrill. Men
det är ingen sån här rotisseri och lät dem vända sakta?
Det har jag numera faktiskt på min... Jag har både en kolgrill och en gasolgrill numera i villan. Och gasolgrillen har faktiskt en sån som snurrar. Som man kan köra en kyckling eller en spädgris eller någonting på. Det blir ju faktiskt väldigt bra.
Ja, vad trevligt. Vi ser fram emot grillepisoden som vi ska ha.
Vi ska ha grillepisod hemma hos mig vid tillfälle. Och kanske en grillepisod hemma hos Henrik också.
Ja, vi ska se om vi får ihop det här i sommar. Ja. Men vi kommer åka ner till vår vän och producent Henriks restaurang nere i Borgholm. Om vi lyckas få med schemat här på Öland. Jag såg på Instagram här att ni äter alla måltider utomhus.
Ja, i princip. Nästan. Alltså, jag är helt fixerad vid att äta ute. Så fort när jag bodde hemma så tvingade jag ut mina stackars föräldrar så tidigt det gick. Och de satt påbylsade med rockar och halsdukar och mössor och klagade att de behövde äta ute igen. Men Gunilla går igång på det här. Hon är lättövertalad. Så fort den första solen kommer, då börjar vi faktiskt äta ute.
Men kan du inte känna ibland att viner och smaker... Att de blir lite mindre när man är utomhus. Man måste ha lite kraftigare viner och drycker. Och...
Ja, du menar att man blir förvirras liksom av... Jag tänkte på att cigarr kan vara ett problem för att det blåser så den brinner lite snett. Mm. Sådär. Men viner har inte riktigt tänkt på det. Men det är möjligt att du menar att naturen är så våldsam.
Det är så överväldigande
att du lite grann tappar doft- och smakförmågan. Alltså.
Men jag drack ju knappt cigarr under vinterhalvåret.
Nej.
För att gå ut och sätta sig och röka en cigarr. Man är inte sugen på cigarr. Men så fort det kommer lite värme.
Mm.
Sen var nere på Mallorca där man... tar en lång promenad till restaurangen och får njuta av en...
Det är härligt. Jag förde allra mest att röka cigarr tillbaka ut av den fåtölj i biblioteket. Men så vi fick barn så är ju den njutningen borta. För det är lite för farligt för barnen med passiv rökning. Sådär. Så jag har slutat röka inomhus. Och då är det näst bästa på en uteservering.
Ja. Men Johanna som jag är tillsammans med. Hennes, nu ska vi se, farmors... bror 82 hade en var uppe och hälsade på i en gård som heter Mora och han började röka pipa när han var 12.
Oj.
Vilket var vanligt på den tiden. Det där, hur många föräldrar skulle tillåta sin 12-åring idag med pipa?
Min pappa började tjuröka tidigt.
Ja. Nu har vi fått finbesök här så att jag tycker att vi sätter på en headset på Gerard. Som sagt, prinsen har funnits sedan 1897, men du har inte jobbat så länge här.
43.
Oh, yeah.
Du har jobbat här 43 år. Och alla som har gått på prinsen vet att Gerard är en legend här.
Ja, tack så mycket.
43 år. Vad har hänt i Krogstockholm under de här 43 åren? Vad har förändrats?
Ja, det har blivit finare nu. Alltså, det är som... Sydemangs och de är inte kvar här längre.
Nej, det är tråkigt.
Berätta om några av de stammisarna som har varit här under åren.
Peter Dahl och herregud, hela Stockholm var här. Alltså. Dramaten och allting. Alltså.
När de hade spelat klart så gick de till prinsen.
Ja, det är sant. Det är sant. Så.
Vad var det som gjorde att alla samlades här?
Ja, det är väl konstnären. Alltså.
Gästernas stämningen, hur var det gå ut för 40 år sedan?
Ja, det är lite annorlunda nu. Alltså. Det är lite annorlunda. Alltså.
På vilket sätt?
Ja, vin och tinto och cigaretterna.
Alla rökte genom huset.
Och blåa läppen och sådär, svarta.
Men Edvard, du har ju gått här sedan 16 års åldern.
Ja, jag började gå när jag var 15-16 på prinsen.
Ja, det är sant. Jag kommer ihåg det.
Ja.
Kommer du ihåg Edvard som en liten spoling?
Ja.
Hur var han då?
Ja, jag vet inte hur det var han så länge sedan.
Men skötte han sig?
Ja, herregud.
Det gjorde jag nog.
Han blev inte utslängd för att...
Nej.
Då hade de ju en väldigt liten, alltså man åt ju här uppe, men baren som idag är ganska stor var ju väldigt liten. Den första baren som kom i källaren. Först var det en bar här uppe och sen kom det ju en liten, när kan det ha varit 82 kom den lilla. Right, och kan det ha varit 5-6 bord? Och där blev man ju ofta som ung då, det var ju där det fanns plats när det var fullt här uppe.
Exakt,
här uppe satt Per Dahl och Peter Dahl och drack ur sådär silverbägare med sitt eget namn på. Och vidare höll jag oss i källaren.
Tennbägare
var det med, just det. Men de togs bort för några år sedan, eller?
De tog bort den. Ja, den finns nog. Jag vet inte, det finns nog. Det var alltid vår
dröm när vi var där i tonåren att vi en gång skulle bli sådana stammisar att vi förärades med en tändvägare.
Men finns det någon i Stockholm som har jobbat längre på samma ställe än vad du har?
Nej. Ulla, men hon inte här. Alltså.
Nej.
Ulla Dunder, men det är jag alltså. 43 någonting. 44 alltså. Och sen 8 år till på Gotthem, alltså det var ju också samma koncern.
Jag ville ha Gotthem, jag på Djurgården.
Ja, just det. Samma ägare var det då. Alltså.
Och där har man också svängat en annan bägare.
Alltså
inte så ofta som här.
Men maten och drycken i Stockholm, hur har den förändrats på 40 år?
Ja, den förändrats. Ja, det är mycket annorlunda nu. Alltså. Mm. Det är mycket finare. Alltså. That's right. Alltså.
Jag har en vän som började som är en 10-15 år äldre. Han började gå på prinsen tidigare. Då sa han... av naturliga skäl, för han var lite äldre. Och då sa han att det, precis under allt det här, alltså, vad kan det vara, typ tidigt 80-tal, så höll de ju på att bygga om allting här. Och ett tag var i princip alla hus helt inplastade. Och det var, man fick liksom gå igenom, det var bara prinsen som fanns där mitt mellan ett totalt kaos av ombyggnationer.
Det såg förjävligt ut, alltså, det är faktiskt... Det var inget bra, alltså.
Vi får ge ett stort tack här till Gerard, som kanske är Stockholms främsta restauranglegend.
Tack, puss och kram, alltså. Hej då med
dig. Tack så mycket.
Hej då. Hej då.
Och nu kommer våra Toastgagen in här, och Edvard Rydberg.
Det här ser ju riktigt, riktigt fantastiskt ut. Och då börjar jag med att sno en liten hörna här av dig.
Löjrom och pepparrot.
För att kunna avgöra. Ja, där ligger pepparroten separat.
Ja, den är apar.
Toast Pelle Jansson är roligt. Det är ju uppkallat efter operasångaren Pelle Jansson, som var känd med sina vickningar. På den tiden stängde väl krogarna vid 12 eller något sånt. Och då gick man ju gärna på nachspiel någonstans. Och då gick man gärna hem till Pelle Jansson om man tillhörde kultureliten på den tiden. Vi talade väl sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal någonstans. Och han bjöd, det här var en av hans paradrätter, alltså utbankad oxfiléflorstunn med äggula och löjrom och rödlök.
En av fördelarna med rosévinen är just att det passar till väldigt mycket. Speciellt om man väljer en lite stramare stilen. Till exempel så, men det mest uppenbara till rosévin, det är ju picknickmat i alla dess former.
Mm. Nu borde egentligen ha ett picknickavsnitt någon gång, om det blir det här sommaren eller en annan. Vi hade ju ett picknick av kapitel i vår andra kokbok.
Vad hade ni för rätter i ett picknickavsnitt?
Vi hade bland annat en
kyckling är ju given.
Stick and kidney pie. Vi hade inte kyckling, men vi hade glaserad fasan. Och sen hade vi kishlorä. Precis, och lite röror och sådär, laxost bland annat.
Men paj är ju klassiskt.
Ja, verkligen. Vi gjorde faktiskt pajet med det blomska familjevapnet i deg ovanpå. Och här kommer en kvinna med en stor plastblomma.
Det här det händer, mest i Samhällsgatan.
Plastblommor, det är väl liksom varför?
Jag måste säga att man ska ju inte fördöma andra, man ska ha ett öppet sinne. Ja. Men just plastblommor, där är mitt sinne stängt.
Det låter för...
Jag vet inte heller riktigt där man ska ha det. För att en blomma, en planta, ska ju symbolisera liv.
Ja, men precis.
Den ska skapa syre, den ska ta hand om dofta. Koldioxid, den ska suga vatten, den har en fotosyntes, allt som liv står för. Förkroppsligas i en planta.
En plastblomma är ju dess motsats. Då kan man ju lika gärna ha ett plasttroll eller en plastkonst eller en plastdekoration av något som inte påminner om en växtlighet.
Fast nu ökar ju antalet real dolls i USA, det här med att man är tillsammans med en plastdocka.
Va?
De här sexdockorna som har exploderat.
Okej, det kände jag inte till. Alltså det är Robin Broberg sjunger om i sin kända visa.
Vilken av dem?
Underbara uppblåsbara
Barbara.
Du menar att det har blivit fått en ny trend alltså?
Det har blivit på riktigt. Mm. Snart kommer man väl köpa dem på samma ställe som plastblommorna.
Usch och fy. Skål!
Skål! Mm. Medans våra förrättstallrikar bärs ut här och vi sitter i den ljumma svenska aprilsommaren. Vi sitter i skuggan och det är varmt.
Vår skulle jag säga, men en varm vår.
Det är nästan 20 grader i skuggan.
Men som Gunilla säger, det som skiljer en varm vår och en sommar är när solen går i moln eller går ner, då blir det iskallt när det är vår.
Ja, det är faktiskt sant. Men vi sitter i skuggan och det är varmt.
Det är varmt. Det är mitt på dagen.
Det är det. Vi kommer lämna er här nu och tacka så hemskt mycket för att ni lyssnar på det avsnittet.
Inga lyssnarbrev idag, men det kanske ni får i nästa.
Det får man i nästa. Mm. Och vart mejlar man in för att få...
Och ni får ingenting vad jag blev riktigt arg på den här gången heller, för jag har inte blivit arg på någonting.
Är du inte arg?
Veckan. Nej, jag måste hitta något till nästa vecka, men den här gången har jag inte hittat någonting.
Ja, men då får vi
om inte på... plastblomman kan kvala in.
Plastblomman får kvala in. Där blev vi båda lite arga.
Ja, det är vi lite arga på.
Ja.
Men... Så det är lite frynt, lite snällt arga.
Ja, lite... Vi är lite besvikna, tror jag.
Ja, ja.
Men vi ses i nästa vecka och då kommer vi fortsätta den här inspelningen på Prinsen.
Mm. Jag kommer tala mer Prinsen-minnen.
Eva kommer prata Prinsen-minnen. Prinsen-minnen.
Vi kommer nog stöka oss ännu mer efter ännu mer att se.
För vi har 9 liter kvar här att dricka upp.
Ja, vi har en jättefin flaska som är på, hur många liter är den där stora?
6 tror jag.
6 liter, det är rätt bra om man ska vara 2 på den så kan man dela utan att man börjar känna sig liksom att...
Olika såna här storlekar på flaskor har ju olika namn. Det finns ju fantastiska namn. Man har ju Magnumflaska är ju 2 stycken, det är 1,5 liter. Men sen finns ju såna här namn som Nebukadnessar, Jeroboam och...
Melchior, som min son heter, finns i en champagneflaska.
Hur många liter är Melchior?
Jag kommer inte ihåg i
huvudet. Vi kollar upp det.
Just när det gäller champagne har man ju verkligen... Det är ju gammaltestamentliga kungar man har på egentligen alla... Och det är ju hur många olika som helst. På gensyn.
Skål!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.